Har vi tänkt på att predikan, eller man lyssnar på predikanten, pastorn, evangelisten eller vad vi nu vill kalla honom eller henne, att det här är faktiskt en form av, kallar det, dialog eller synkronisering. Därför att hur mycket jag än förbereder mig och finns klar och har fått kontakt uppåt, så är det lika viktigt att alla som kommer också har laddat innan. Och frågan är, har jag en förväntan på den som predikar, eller har jag en förväntan på att Gud ska verka genom den som predikar? Det är faktiskt två skilda saker. Nu är det ganska lugnt här, men det finns många församlingar i vårt land där pastorn vägs och mäts söndag efter söndag. Därför är det helt underbart för många pastorer att åka bort och predika på annat ställe. Därför att då vet de att då lämnar ju platsen, sen så åker jag hem. Och det är ju faktiskt så att blir det en dålig predikan ibland, så kan det ju vara på grund av att de som har kommit och lyssnat har satt en förväntan på den som predikar. Och inte skickat bönor uppåt och sagt: Helige Ande, ta nu och se till att det kommer ett ord som berör mig under predikan. Jag tror att när de här två faktorerna kommer ihop med varandra, då händer det härliga saker. Och det är klart, det kan vara lite jobbigt ibland att säga: men Herre, låt mig få precis det jag behöver. Det jag, du vet vad jag behöver. Så nu sätter jag en förväntan på dig, Herre, att du genom din helige Ande gör någonting. Då tror jag att det kommer bli allra bäst. Då kommer predikningarna kommer bli allra, allra bäst. Faktiskt. Har vi någon gång hört det här uttrycket att det var bättre förr? Där hör man väldigt ofta. Om det var bättre förr, det beror på vem man frågar och vad man jämför med. Förr var till exempel bensinen betydligt billigare än den är idag. Alltså var det bättre, skulle man kunna säga. Men ni som nu har kommit upp i lite mogen ålder, ni vet ju att det fanns en period på 70-talet när det var bensinransonering. Och då är frågan, var det bättre förr när det var bensinransonering under den här korta perioden? Eller idag när det kostar 12 kronor liter? Då kan man ju kanske fundera på vilket som var bäst. Idag är det ju åtminstone bara att åka och tanka. Man behöver inte stå i kö, det finns inga ransoneringskort. Så ibland kanske det här var bättre förr halta lite, men förr så kunde ju mammorna vara hemma med barnen ända till skolstarten. Och ibland ännu längre. Jag vet ju de som var hemma i princip under barnens hela uppväxt. Först när de började bli tonåringar, så gav sig de här mammorna ut och började arbeta. Idag är det inte så många som har den möjligheten. Men är det klart, nu sitter jag i den relationen, eller vad säger, den verkligheten att vi kan inte stanna hemma utan mammapenning när den har gått ut. Om jag inte skulle fått ett jättebra betalt jobb. Och så hade vi låga utgifter. Men det är väldigt få som klarar det här idag. Så då var det nog bättre förr. När någon kunde vara hemma hela tiden. När det fanns de möjligheterna. Förr så byggdes det kyrkor och kapell i en aldrig sinande ström. Det byggdes och hamrades överallt. Idag så säljs och rivs det. Till och med nu Svenska kyrkan, om man läser Svenska kyrkans tidning, så dyker upp kyrkor som ska rivas. Och jag tror att den första ut är en som heter Maglarps kyrka. Jag får med att den låg någonstans nere i Skåne. Och det här är ett väldigt väsen om det här. Riksantikvarieämbetet vill ju absolut inte. Men jag tror att det skulle kosta runt 20 miljoner att renovera upp den här. Och det är klart, Svenska kyrkan har inte de pengarna. Och det börjar förfalla. Men då kan man nog påstå att det var bättre förr. När det byggdes istället för såldes och rev. Och förr, ja, då var det oftast trångt i kyrkbänkarna. Idag är det ganska glest väldigt ofta. Så då kan vi nog i alla fall säga att det var bättre förr. Om vi nu sätter det som riktmärke. Men vet ni, allting går faktiskt att ändra på. Det gör det. Det går att ändra på rivning av kyrkor till att det börjar byggas nya. Det går att fylla kyrkor. Det går att ändra på nästan allting. Har du tänkt på det? Nästan. En sak som jag vet som det inte går att ändra på, eller fyra saker, fast det blir ett. Det är Fadern, Sonen, den heliga Ande och Bibeln. De här fyra går inte att ändra på. Även om många människor idag och genom tiderna alltid har försökt och fortfarande försöker med alla de medel som står till buds, så försöker man att ändra på det gudomliga till eget smak och eget tycke. Men det går inte. De här är oföränderliga. Och så kommer de alltid att bli. När vi försöker att ändra på Fadern, det är ju så idag. Idag försöker ju många att ändra på Fadern till Modern. Eller så vill man tala om Fadern i någon neutral form, så att det inte ska väcka anstöt. Så att Fadern ska monteras ner till något annat. Men Fadern är Fadern. Och Sonen är Sonen. Och den heliga Ande är den heliga Ande. Och Bibeln är Guds ord. När vi försöker ändra på någon av de här fyra, så sker något som kallas, man skulle kunna lägga in det under ordet handling och konsekvens. Ni vet, allt vad vi gör får en konsekvens. Så är det. Om jag har för mycket smör på smörgåsen och äter dem för ofta, så blir det lite rundare runt magen. Det finns en handling som får en konsekvens. Vissa har lättare att bli lite runda och vissa klarar sig bättre. Men jag tror ni är med på det här. Och det finns en konsekvens av att försöka förändra på det gudomliga också. Jesus, han har faktiskt förändrats under de senaste veckorna. Det finns en tidning som heter Chef. Jag tror det är chef.se för den som tittar på internet. Och där har Jesus degraderats som chef. En journalist på den här tidningen har skrivit under en rubrik som heter Jesus 10 ledarmissar. Man anser inte att Jesus var någon bra chef. Och han skulle absolut inte fungera idag. Totalt värdelöst. Jag ska ta upp det här någon gång längre fram i predikan, för det här är ganska intressant. Och det ena är faktiskt, det är att de klagar på att Jesus inte hade några kvinnor i lärjungaskaran. Det var ju 12 lärjungar och ingen var kvinna. Sen finns en annan intressant sak, att Jesus gjorde en jättemiss när han kallade Judas. Det var som den här journalisten säger då, som har gjort det här reportaget. Men Judas fick ju ta hand om pengarna och alltihopa. Vad gjorde han? Ja, han tog pengar för egen del och sen förrådde han Jesus. Alltså gjorde Jesus en miss när han tillsatte Judas som lärjunge. Journalisten har bara missat att Judas faktiskt var kallad för sitt uppdrag. Jag påstår att Jesus, han är och förblir den ultimata chefen. Och Jesus går faktiskt att använda som förebild i allting. Det finns ingen bit i livet där han inte går att använda. Sen krånglar vi till det lite ibland. Lite onödan. Men det grundläggande finns. Ibland säger folk, om Jesus hade levt idag, vilken bit han då kört? Ja, det blir ju en väldigt befängd diskussion egentligen. Därför att frågan är, hur hade Jesus mött andra människor? Hur mötte han människor? Hur såg han på det materiella? Det går att titta på det här. Vi ska inte fördjupa oss i det här. Det är ett jätteintressant område att se Jesus som chef. Och vi ska se på en liten bit av det här idag, innan vi kommer till själva rubriken för predikan. I Matteus 10 blir det utgångspunkten. Här är ju rubriken Jesus sänder ut de 12. Om man tittar på första versen sen i Matteus 11, bara den allra första versen, så står det så här, Matteus 11:1. När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa föreskrifter, gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. hela kapitel 10 är, om vi gör ett modernt språkare, chefens direktiv till sina medarbetare. Det här är en jättebra manual som anställd hos Jesus när jag blivit frälst. Hur vill Jesus att jag ska göra som hans lärjunge? Hur ska jag fungera? Matteus 10 är en jättebra handbok för det här. Och då kommer vi till Matteus 10 och 27. Då säger Jesus så här i den 27:e versen: vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Om jag nu skulle ta det här bokstavligt som det står, då skulle jag alltså, om jag utgår från vers 7, där Jesus säger till lärjungarna: och där ni går fram ska ni predika, himmelriket är här nu. Och så tar jag vers 27 då: ropa ut på husdagen. Om jag nu går upp på systembolagstaket här, och så ställer jag mig där, så tar jag en megafon och så ropar jag till alla människor som går här nere utanför: omvänd er, himmelriket är nära. Eller: omvänd er, himmelriket är här nu. Så tror jag att ett antal människor skulle gå och ringa. För första skulle de ringa till polisen, för andra skulle de ringa efter en ambulans, för att förmodligen skulle de tro att jag var på rymmen ifrån grannkommunen i Säter. Och jag stod på taket där och ropade: omvänd er, himmelriket är här. Det vore inte speciellt vist att göra det. Men om vi lyssnar på orden: ropa ut på taken. De här fyra orden säger någonting i sig. Därför att det ger ett direktiv om hur mycket evangeliet om Jesus ska höras. Om vi ställer oss på tak och så ropar vi ut över taket, då innebär det att de här orden kommer gå ganska långt ut. Förmodligen om jag hade en megafon eller om jag hade väldigt stark röst, så skulle jag kunna stå på systembolagstaket och så skulle det höras hit ner om jag ropade. Fast stod jag på backen där nere så skulle det inte höras lika långt. Ni vet Jesus vad han gjorde. Det blev jättemycket folk. Då tog han en båt, så rådde han ut en bit på sjön. Därför att sjön blir som, det var dåtidens mixeranläggningar. Ljudet for över sjön. Och det här kan man höra ibland när folk snickrar på sommarstugor längs sjökanten. Så kan man höra hur ljudet fortplantas över till andra sidan. Så därför finns det grannar som jag läste i tidningen nu. De klagar på att de som bor på andra sidan sjön, de har några hundar som skäller. Och ljudet fortplantas ju över sjön. Så det hörs väldigt bra. Att stå på taket innebär att orden når långt och hörs. När vi står och sjunger på torget på lördagarna, så hörs ju inte ljudet bara 4 meter framför och känner det stopp. Det händer ju till och med, om jag inte har helt fel, med till och med Ulla-Britt hör hem till sig. Visst är det så ibland? Och det är en bit upp där Ulla-Britt bor. Är ni sugna på att gå en gång, så ta en promenad ifrån torget upp dit, så kommer ni märka att det tar en stund att gå. Och dit upp hörs ljudet emellanåt. Tack vare anläggningen då, att ljudet förs vidare. Vittnesbördet om Jesus, sången om Jesus, sprids långt. Och det blir en rätt form att ropa ut från taken. Det hörs. Att höras och synas kan beskrivas lite med ordet offentlighet. Därför att när vi står här och sjunger på lördagen, då blir det offentligt. Alla människor som går förbi, de hör det. Uppe hos Ulla-Britt hörs det ibland också. Det blir många som hör det. Det blir offentligt. Ordet privat, det kan vi mer använda till någonting som hör inom familjen. Eller som jag själv bara har för mig själv. Privat och offentligt. Jag tror vi har lite kläm på de här två orden. Det är väldigt stor skillnad. Och nu har vi själva rubriken. Därför att idag i Sverige så används ett ord som heter privatkristendom. Har ni hört det ordet förut? Privatkristendom. Det här börjar höras allt oftare. att kristendomen ska vara privat. Och på ett sätt så är den ju väldigt personlig. Det är jag som är frälst. Det är jag som har sagt ja till Jesus. Så sätt så är den personlig. Men den är inte privat. Och privat kristendom, det handlar om att det är privat. Det är ingenting som någon annan har att göra med. Det vill säga, jag ska inte besvära andra med min tro om Jesus. Jag ska ha det för mig själv. Det är ingenting som är offentligt. Håll det för dig själv på kammaren. Det finns sedan ett antal år tillbaks, jag har hört ledare undervisa om det här, och jag kallar det för missionsstrategi. För att det är ju så, när man har bibelstudium och man lägger upp en strategi för hur ska vi evangelisera. Och jag har sagt det en gång förut, för något år sedan, men det här finns fortfarande, och den heter Du ska bara vara. Det finns en sång faktiskt någonstans där, men den är helt annorlunda. Du ska bara vara handlar missionsstrategin om. Detta innebär att på mitt arbete, i skolan eller var jag än finns någonstans, så ska jag inte säga någonting om min tro. Jag ska vara helt tyst. Utan bara genom att leva som en kristen, så ska människorna runt omkring förstå att jag är kristen. Alltså bara genom mina ord och mina handlingar. Jag har provat det här faktiskt. Och problemet är bara att har du hållit på tillräckligt länge på en arbetsplats med att bara vara, då blir det väldigt svårt till slut att bryta det här. Men jag har provat den här missionsstrategin och den funkar inte. Ingen av de medarbetarna som fanns där besökte en kyrka på grund av att jag bara var. Och ingen av dem är frälst idag heller. Bara på grund av att jag var. Jag levde i min privat religion. Min åsikt om den här metoden är att den är både bluff och båg. Därför att, vad säger Jesus? Han säger 4 små ord. Ropa ut på taken, säger han. Ropa ut på taken. En sak som faktiskt var bättre för i kristendomen, det var människans vilja och mod att sprida evangeliet om Jesus. Eftersom jag levde på den tiden när väckelsen var som störst, så får jag ju leva lite på berättelserna. Men det jag fått höra, det var att så fort man blev frälst, det första man skulle göra, det var att när man kom till skolan eller till arbetsplatsen, så skulle man berätta att man blivit frälst. Det var det första man skulle göra. Och jag har tappat det här lite då. Jag tror att det var väldigt bra. Därför att då har du deklarerat att jag är frälst. Jag tillhör Jesus. Sen visst fanns det de som hånade dig och någon kanske kom till tro. Men att redan första dagen efter frälsningen deklarera jag är frälst. Sen var ju den isen bruten. Sen började man aldrig gå och fundera på det här. Det var faktiskt bättre förr på den saken. För ganska länge sedan så var det ju så att far i huset, det är ju så om vi tittar lite på den svenska traditionen, det var ju far lite som var herren i huset. Det var far som höll andakterna och det var far som gjorde mycket. Och jag tror att de flesta av er har växt upp med det här att när ni var små, kanske var farfar, om han då var kristen, så hade han alltid en bibel liggande på köksbordet. Det fanns alltid en bibel tillgänglig, synligt i huset. Så var det förr. Lite längre fram, när hans söner kom till världen och de växte upp, så började bibeln att förflyttas ifrån köksbordet in på sängkammarenbordet. Jag tror och jag vet att dagens generation väldigt ofta har bibeln på sängkammarbordet. Det är få hem där jag har sett bibeln ligga på köksbordet. Faktiskt. Och jag har den inte riktigt själv. Däremot vi har en andagsbok liggande på köksbordet hemma. Men det finns också en yngre generation, som min generation idag. Bara placerar de bibeln om de har någon? Ja, många av dem har placerat den i lådan nattduksbordet bredvid sängen. Så har alltså gått ifrån köksbordet till nattduksbordet och till lådan i nattduksbordet. Där har Bibeln väldigt ofta hamnat idag, i kristna hem. Så, privatvänner, har världens mest offentliga budskap blivit. Den har blivit förpassade till ett rum där vi inte släpper in så många andra. För det är ändå så att sängkammaren är väl lite av husets lilla heliga rum. Det är dit vi går in och vi stänger dörren. Och det är ett ganska privat rum, sovrummet. Det är inte så att ni får gäster, så säger vi till alla gäster: kom nu så går vi in i sängkammaren. Utan man säger: kom, vi går in och sätter oss i vardagsrummet, eller vi sätter oss i köket och så fikar vi och har en bra och god gemenskap. Så tror jag att de flesta av oss fungerar i alla fall. Men tänk att när vi sitter här i vardagsrummet, eller vi sitter i köket och har vänner på besök, så har vi världens mest offentliga budskap liggande på nattduksbordet i sängkammaren, dit vi inte kommer att bjuda in gäster. Kanske att om man gör husinsyn, om det kommer in, att det är någon ny, man går runt huset, så tittar man kanske in lite snabbt så där i sängkammaren, och sen stänger man, sen går man igen. Nu är det så att vi ska ju naturligtvis inte klättra upp på taken här i Smedjebacken och ropa ut att omvänd er, himmelriket är här. Men vi ska låta budskapet att människor ska få ta del av det här. Och det gör vi i och för sig inte heller genom att vi tar vår bibel och så går vi ut på stan och sen stoppar vi någon och så börjar vi läsa. Det blir också lite tokigt. Men vad jag tycker att vi ska göra, det är att vi förflyttar biblarna vi har ifrån sängkammaren ut till köksbordet eller vardagsrumsbordet. Att de finns där. Så här var det förr. Så att när människor kom på besök så låg det alltid en bibel på bordet. Nu behöver jag inte kasta mig över den bibeln på bordet när jag får besökare. Men när den ligger där synligt, kanske bredvid den vackra blomman som vi satt upp, eller den vackra ljusstaken, så kanske vi har någon dagstidning liggande på bordet också och skräpa lite här och där. Så bredvid där så lägger vi en bibel. Det är för att det är centrumet i vårt liv. Och vem vet, kanske en dag så den här besökaren, så ser den här besökaren bibeln där varje gång de kommer. Så till slut så kanske de blir lite nyfikna, så säger han: är du kristen? Så säger jag: ja, varför tror du det? Jo, men jag ser att det ligger en bibel på ditt köksbord eller ditt vardagsrumsbord. Eller så kanske de säger: hur du, tror du på allting som står i den här boken? Människor är så nyfikna. De bara väntar på en anledning att få ställa en fråga. Så säger man: jaha, du läser bibeln. Tror du verkligen på att du är skapad som Gud har sagt där? Att de flesta vet ju om de här teorierna. Det finns så många öppningar på det lilla. Och kanske är det så att efter ett tag, när den här vännen har varit på besök flera gånger och tillfället är moget och lägligt, man känner lite, så kanske man får fråga: får jag läsa en vers ur Bibeln för dig innan du går hem? Ja, kanske de säger då. Eller nej, men okej. Så har man en vers man har förberett där, som är härlig vers. Men det blir lite kryssat att säga: hur, jag ska gå in i sängkammaren och hämta Bibeln, kan du vänta lite här? Är kristendom en privatsak, eller är det något offentligt? Är det en privatsak eller inte? Jag tror inte att det är en privatsak, kristendom. Det är en personlig sak, men det är ingen privatsak. Så att ut med biblarna från sängkammaren, upp med dem på köksbordet, på vardagsrumsbordet. Vi har ju så mycket andra saker som ligger där ibland. Vet, ibland så är de alldeles belamrade borden. Man liksom får nästan röja sig fram genom allting. Behöver fler biblar? Ja, köp en liten billig bibel och lägg på bordet då. Och idag så har vi också ett möte tillsammans med Herren. Ett offentligt möte. Ett helande möte. Och det här är också någonting som väldigt många människor reagerar negativt på, både kristna och icke-kristna. helande möte. Usch. Det är som att det här också blir en privat sak. Att helande möte, nej. Fast de kanske kan komma hem till mig och be för mig. Men inte mer. Absolut inget offentligt. Det finns så mycket av kristendom som är offentligt, som vi gjort till privatsak. Till slut ska vi bara lyssna på chefens direktiv som han gav för 2000 år sedan, som vi får fortsätta ha idag. Och det här kommer också från Matteus 10. Vi är kvar i manualen där. Jesus sänder ut de 12. Det står det här i vers 1. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Chefen gav sina medarbetare makt till att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Det var det första han gjorde. Chefen röstade medarbetarna. Idag så hade det inneburit att chefen har sagt: hör min vän, jag skickar dig på kompetensutbildningskurs. Det är 4 dagar, en vecka eller lite längre. Jesus, han gav dem kraft på en gång. Sen så säger han så här i vers 7. Och där ni går fram skall ni predika: himmelriket är nu här. Och så fortsätter Jesus: bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Den ni har fått som gåva, ge det som gåva. Först gav chefen arbetarna kraft, och sen så sa han: det här ska ni göra med kraften. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Min chef, det är Jesus. Jag hoppas att vi alla har Jesus som chef. Det är precis det vi ska göra 2005 i Smedjebacken. Det här är ett offentligt budskap ifrån chefen. Ett direktiv. Så här ska vi göra idag. Därför är det så gott att få annonsera helande möte en gång i månaden. Nu står det inte så att vi ska ha det en gång i månaden bara. Jesu direktiv var egentligen att överallt där ni ska gå fram ska det här ske. Och det ser vi lite längre fram vad som hände med lärjungarna. Överallt där de gick fram varje dag så blev människor botade åt höger och vänster. Kristendomen, vänner, det är ingen privat sak. Det är det mest offentliga och personliga som finns. Sen får vi vara visa, för att så säger också chefen här, att vi ska vara visa i det hela, så att vi inte dundrar på och skrämmer bort folk. För att, vad säger han? Han säger så här: se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Vi ska vara visa och vi ska vara listiga när vi ska sprida budskapet, så att inte människor drar sig undan och säger att nej, men usch, vad hemskt det här var. För de ska upptäcka att det här är det bästa som finns. Men det börjar i oss själva, att kristendomen blir offentlig. Och jag tänkte på det här när jag hade ett arbete. Så var jag på kontoret i England, och det här företaget ägs och drivs av mormoner. Och när jag kommer till en av cheferna inne på det här kontoret, så ser jag att där ligger mormonernas bibel. Den hade han liggande mitt på bordet bara, sådär, på sin arbetsplats. Där låg den. Och då är frågan: hur många kristna har en bibel som bara lite där på hörnkanten ligger på sitt arbetsbord? Han evangeliserade inte. Han hoppade inte på med, han sa ingenting. Men hans bibel som han trodde på, mormonernas bibel, mormons bok, den låg där. Bara låg där. Och det är klart, jag nyfiken som jag var ju framme. Ja, har du den här? Jag bara pilla på den här, titta på den här. Ja, men det är klart, det var ju som gjort för en diskussion. Han bara väntade ju på det. Han var ganska listig. Han visste att någon klåfinger kommer att pilla på den här och ta upp diskussionen. Så var det. Folk kan inte undvika det här. Så att, ska vi försöka göra kristendomen offentlig. Min tro, min personliga tro, ska bli offentlig. Helt enkelt. Och så ska vi också göra med helandet. Det är ingenting som sker hemma i kammaren. Det kan ske där. Och det är så gott att få komma till Herren och säga att det här har jag bekymmer med. Det här är min sjukdom. Det här är min börda. Herre, hjälp mig med det här. Hela mig från det här. Ta av mig det jag har. Det är så han har sagt att vi ska göra. Så egentligen skulle du gå ut där, så skulle du ropa: hallå, finns det några som är sjuka här? Kom hit så ska ni bli helade. Det skulle kanske locka någon i det. Bjarne, har du någon sång du kan ta med sig? Nu vill se. Ska vi praktisera helandet som Herren säger. Och ni kommer ihåg vad chefen sa till sina lärjungar, sina medarbetare. Alla slags sjukdomar. Allt som går att få in under den medicinska benämningen. Vad läkaren nu kommer på. Allt är botbart. Så känner du att, men det här behöver jag bli botad från. Nu vill jag inte ha det här. Eller jag har bett om det här för. Ja, men då är det bara att fortsätta be. Ibland fick Jesus hålla på 2 gånger för att synen skulle komma tillbaka. Och sådär, så att man får jobba på det lite. Och ibland så händer det så här. Men man ska aldrig ge upp.
Namnet Jesus, sköna namnet Jesus, i det namnet Jesus har jag liv idag. Namnet Jesus, sköna namnet Jesus, i det namnet Jesus har jag liv idag. Namnet Jesus, sköna namnet Jesus, i det namnet Jesus har jag liv idag. Vi sjunger den en gång till. Namnet Jesus, sköna namnet Jesus, i det namnet Jesus har jag liv idag.